Varmt välkommen till ICF-podden, en podd för dig som är medlem i ICF, verksam som coach eller bara intresserad av coachning. I ICF-podden kommer vi ha spaning på det som är nytt inom coachningsvärlden. Och vår förhoppning är att innehållet kommer vara intressant och till nytta för alla er som lyssnar på oss. Vi som leder den här podden heter Birgitta Harberg och
Anna Grassotti. Det är jag. Och som stöd så har vi då vår fantastiska tekniker Sander Fraser. Så tänkte jag så här att vi pratar ju om att vi, den här ICF-podden har ju funnits ett tag. Eller hur?
Det stämmer. Ja. Den här podden har funnits sedan 2018.
Mm-hmm, det är ju... Herregud, det var ju innan pandemin.
Ja. Och när jag har tittat så ser jag att det har producerats 44 avsnitt tidigare i den här podden.
Wow, det känns som den är, det finns en hel del att hämta där. Och jag tänker det som vi ska fokusera på nu så är det de här... En del av de här kärnkompetenserna inom ICF. Och idag tänker jag att vi ska titta på supervision, coachande handledning. Och då har vi bjudit in några stycken som ska hjälpa oss att kunna förtydliga lite grann kring det. Men innan vi gör det, ICF, vad står det för? Det tror jag de flesta vet, men tänk bara för sakens skull.
Ja, för sakens skull. ICF står för International Coaching Federation och är helt enkelt branschorganisationen för alla oss coacher som är anslutna till ICF. Vilket också garanterar att vi håller en viss kvalitet och följer de etiska riktlinjerna som finns.
Och det är ju liksom det här med vad ICF står för oss medlemmar. Det känns ju också då väldigt betydelsefullt och bra att kunna få ha den här podden. För jag tror att det, eller i alla fall min personliga intention är att det här ska kunna ge stöd och liksom lite inspiration till coacher också. Att man liksom tar stöd i ICF och ser det som att man är medlem i det här och kan också gå till ICF och få mer information. Så tänker jag. Vad tänker du, Birgitta?
Jag håller med dig. Och jag tänker också att vi får inte glömma att ICF är ju en internationell organisation. Men det finns ju en organisation i Sverige. Och i Sverige så finns det ju flera jätteduktiga coacher med lång erfarenhet. Som kan hjälpa till att svara på olika frågor när vi hamnar i olika dilemman som coacher. Mm. Och det tänker jag, det är faktiskt väldigt, väldigt fint.
Ja, och då med det sagt så tänker jag att det är som bra liksom intro till att få träffa nu de som vi har med oss här i studion för att prata om supervision och coachande handledning. Och det är då Britt och Anki. Jag tänker att ni kan få presentera er själva. Du som Britt som sitter bredvid mig här, kan inte du börja och presentera dig?
Jo, det gör jag gärna. Britt Weide heter jag. Jag har arbetat med coachande handledning sedan 2006. Då gick jag min utbildning i London hos Coaching Supervision Academy. Och det, på engelska säger vi ju Coaching Supervision. Och översätter vi det rakt över så blir det ju coachande handledning. Jag har varit verksam heltid, professionellt, inom coaching sedan 2005. Då jag gick min utbildning och också tog min första certifiering. Och sen 2013 så tog jag min... mastercertifiering. Så att jag är mastercoach sedan 2013 och då kan ni ju själva räkna ut att det har varit mycket coaching. Många timmar. Och det fortsätter tack och lov, för det här är ju ett fantastiskt yrke. Och att få jobba både med coaching och coachande ledarskap och coachande handledning är enormt berikande. Vi gör skillnad i alla våra möten. Och coachande handledning, där har vi ju fokus på coachens utveckling.
Och Anki?
Ja, då tar jag vid. Jag heter Anki Roth och jag är också verksam som coach sedan 2018. Då gick jag min utbildning och är också certifierad som professionell coach PCC. Mm. Jag Min koppling till coachande handledning är att jag använder den för min utveckling. Så jag är inte själv coachande handledare, men jag är brukare, kan vi kalla det. Så det är mitt bidrag in i det här.
Vad intressant, för då får vi två olika perspektiv. Det tycker jag ska bli jättespännande att få höra. Vad tänker du, Birgitta?
Nej, men jag tänker ju att det här är ju fantastiskt tillfälle för oss att verkligen ta reda på så mycket som möjligt om coachande handledning, så att våra lyssnare efter programmet kan känna att de vet precis nästan allt.
Då tänker jag att Britt då, som håller på med coachande handledning, skulle du kunna, hur berättar du om coachande handledning för någon som kommer till dig och säger, vad är det för någonting? Vad säger du då?
Ja, det jag ofta säger är att för mig är coachande handledningen en väldigt självklar metod för att fördjupa mig och förkovra mig i yrket. Jag har en terapeutbakgrund och då var det självklart att ta handledning på ditt klientarbete. Och jag pratar också alltid om skillnaden mellan mentorcoaching och coachande handledning. För mentorcoaching, det är ju när en erfaren coach som är certifierad coachar en annan coach som är under utbildning och under utveckling. Där vi har fokus på coachtekniken, våra kärnkompetenser och också att ta certifieringarna. Så det är otroligt värdefullt och en väldigt viktig del i vårt yrke. Coachande handledning har ett annat fokus, för där fördjupar vi vårt klientarbete.
Mm.
Och det var någon som nämnde dilemma innan, jag tror det var du, Birgitta. Ja, det är många som tar upp dilemman, vad vi nu lägger för betydelse i dilemma. Men det är ju ofta när du stöter på patrull som du behöver coachande handledning. Det kan ju vara att du till exempel inte tar en klient framåt. Ni rör er inte framåt.
Mm. Mm.
Eller du upplever att du jobbar mer än vad din klient gör. Eller att du bara blir lite förbryllad över dig själv och dina reaktioner med någon klient eller en sorts klient.
Mm. Mm.
Och då tittar vi på det i coachande handledning. Vad är det vi behöver få syn på och vad är det vi behöver eventuellt låsa upp för att vi ska kunna få mer flyt i vårt samarbete och i vår coaching?
Hur gör man det då?
Hur man låser upp.
Ja, men liksom, hur går det till? Liksom, bara så här.
Det är en jättebra fråga. Ja. Och jag vill bara säga då att Anki och jag har ju, eftersom vi sa inte det när vi presenterade oss, men vi har ju samarbetat i drygt ett år. För att vi, ICF har ju velat göra det här synligt. Att både ICF Global och ICF Sverige med coachande handling, coaching supervision. Så vi har jobbat och vi har skrivit lite artiklar och vi har haft med ICF Sveriges webbinarier och så här. Och det som vi har skrivit om och presenterat, det är ju en modell som är den vanligaste, vad jag vet, vanligaste handlingsmodellen.
Mm.
Den heter Seven-Eyed Model, så den sjuögda modellen på svenska. Den är skapad av Peter Hawkins och Robin Showet. Och där är sju ögon som du tittar in på arbetet mellan klienten och coachen. Så att man går på upptäcktsfärd med hjälp av den modellen, och det är ett samskapande. Så jag och den coachen som kommer i handledning, vi tittar tillsammans på, men var är det vi behöver få syn på något? Var är det vi behöver göra någon förändring? Och hittills kan jag säga, och det har ju vi pratat mycket om, Anki, så vi hittar ju alltid någonting när vi tar in de här sju ögonen.
Vad intressant. Ja. Anki, hur tänker du kring det här? Vad är din upplevelse?
Ja, den är ju, det blir ju upplevelsen av att ha varit hos någon som kan den sjuögda modellen. Jag har ju läst om den, men i själva stunden så sitter ju inte jag och tänker på att nu är vi i det här ögat eller så, utan jag har ju mer varit fullt i den coachande handledningen, så att säga.
Mm.
Och då har jag dels varit hos Britt och sen har jag varit hos en brittisk coachande handledare eller coaching supervision person. Det är alltid väldigt, alltså det är en väldigt ett skönt ställe att vara på. Därför jag känner att jag får hjälp, jag får stöd, det är tryggt och utvecklande redan under tiden jag är där. Sen har det blivit extra, liksom, för man får ju med sig saker ut från samtalen eller från stunderna som sen ja, som sen har effekter hos klienterna. Så det blir som en fortsättning. Och det tycker jag är väldigt fint.
Jag tänker, Anki, nu har du ju provat att gå i coachande handledning. Och du vet ju ett före och ett efter. Så liksom, men om du skulle tänka dig i framtiden, skulle det kunna vara så att du kunde vara verksam som coach utan att gå i coachande handledning?
Nej, det vill jag nog svara nej på numera. Särskilt efter att ha upplevt det. För det ger så mycket till saker som jag inte kan prata med någon annan om. För vi har ju den här konfidentialiteten, vi har de etiska förhållningssätten. Och det sköna är ju att det inte är vilken handledning som helst, utan det är coachande handledning. Så metodiken är ju också coachande. Och jag behöver inte förklara coaching, utan det är vi ju överens om att vi har som plattform. Så det är en, ja, det är en väldigt bra grund. Man hamnar på en plats från början där diskussionen är just det som jag vill prata om. Så har det varit för mig.
Jag tänker som, det låter ju väldigt likt, inte själva liksom coachande handledning, men att man just får prata om sig själv i förhållande till sin klient och vad som händer i en själv. Det är ju någonting som socionomer, psykologer och andra beteendevetare har haft så. Men att det verkar vara anpassat för coacherna. Men jag kan tänka mig att, som jag upplever, att det är att många kan uppleva sig att de är lite ovana, kan kännas lite obekvämt och att man kan känna sig lite ifrågasatt att någon annan ska liksom tänka om det man pratar om. Vad tänker ni om det? Om vi börjar med dig, Anki, lite grann.
Att de som är coachande handledare är ju erfarna coacher eller utbildade i metodiken, så de möter dig på en plats som är bekväm. Jag har inte varit i närheten av något annat. Så för mig har upplevelsen alltid varit rent och skärt positiv.
Vad tänker du, Britt?
Jag tänker att jag tycker att frågan är väldigt relevant, Birgitta. För att det har ju varit tradition i coachvärlden och inom ICF att det är mentorcoaching som är ditt stöd och din plats för utveckling utöver dina utbildningar du går. Så att det, som jag ser det, så är det bara att det har blivit vanan och traditionen. Och traditionen har inte riktigt tagit plats än med coachande handledning. Så jag tror det är mycket en ovana. Men jag känner igen det Anki säger, och jag går ju själv i handledning och har gjort det ända sedan jag började. Faktiskt redan under min utbildning, för jag tyckte det var utmanande att skilja på den terapeutiska processen och coachprocessen. Jag behövde verkligen knäcka den koden, och då tänkte jag går i handledning, och så hittade jag ingen coachande handledare. Men så fick jag ju googla då, och då hittade jag det i London. Så det var där det startade för mig. Så det är en väldigt relevant fråga. Sen är ju mitt motto, eller min bas i coachande handledning, det är ju out beyond the right doing and the wrong doing, there's a field, I meet you there. Och det är ju Rumi som jag citerar, och jag tycker den är så otroligt vacker. Och du, Anki, du pratar ju alltid också om den här trygga platsen. Och om du går in på ICF Globals hemsida och letar efter definitionen av mentorcoaching och coaching supervision, så betonar man just det också, att coaching supervision är den här trygga platsen där jag får lov att vara sårbar. Och kan jag vara sårbar och möta där jag blir biased, det är ju ett ord som vi hör mycket i coachvärlden, där jag då så att säga blir påverkad på en trygg plats, då kan jag ju möta mina klienter där. Så att, och för mig är det är en sån vacker och skön plats att vara på. Och när vi vågar vara sårbara, då får vi också tillgång till mer av vår potential. Så det är ett lärande. Ett samskapande och ett lärande.
Vad fint det låter, tycker jag. Hur ser du framtiden för coaching, supervision, coachande handledning?
Jag ser väldigt ljust på den. Inte minst för att ICF verkligen vill synliggöra det. Och jag fick delta i en undersökning, både jag och min kollega Ankelle som har jobbat med detta lika länge som jag. Vi fick dela i en internationell eller global undersökning från ICF Global som skickas ut bara för några veckor sedan.
Mm-hmm.
Där de ställer frågor just om coaching supervision och hur de som är etablerade redan, hur vi ser på dess utveckling. Det var väldigt, väldigt intressanta och relevanta frågor.
Vad kom fram i den?
Det kom fram att man vill skilja på mentorcoaching och coaching handledning, att man vill verkligen tydliggöra detta. Och just att det är reflektionsplatsen och det fördjupade lärandet. Sen en sak som kom fram som jag också är viktig, det är ju då att supervision, om vi tittar på ordets betydelse i svenska ordlistan så står det ju övervakning.
Mm.
Så det fanns med frågor runt det också. Och tack och lov, utrymme att skriva sina kommentarer.
Mm.
Vilket jag vet att både han och jag skrev tydligt att det här är inte övervakning, utan det är en trygg plats. Dock så tittar vi också på de etiska reglerna. När vi jobbar med coaching och handling, det har hänt att jag vid ett par tillfällen när jag har handlat coacher har fått ställa en fråga. Har vi någon etisk regel här vi behöver titta på? Och det har ju ofta varit det de har kommit med som dilemma.
Mm.
Och då har vi ju tagit hjälp av de etiska reglerna. Men det, jag vill poängtera, ingen övervakning utan ett samskapande.
Mm.
Vilket ju vi coacher bärs av. Att vi är ju två jämlika.
Ska det heta coachande samskapande istället?
Kanske som underrubrik, Anna. Jag är väldigt glad för coachande handledning eftersom det heter det är. Men vi kan gärna krydda det med coachande samskapande.
Ja, men jag tänker på det här med den här övervakningen. Jag var nämligen... Jag har gått samma utbildning som du har gjort.
Ja, det har du ju. Ja. Det vet jag ju. Ja.
Och när jag kom i kontakt med det så var jag supervisee. Vad heter det på svenska?
Det är ju när du är klient till en supervisor.
Ja, precis. Mm. Och då blev jag intresserad av det. Jag tänkte att det här vill ju inte jag vara utan. Det här är ju så himla bra. Men första gången jag kom som supervisee så kände jag att jag var lite spänd och tyckte att det var liksom, gud, tänk om någon kommer se att jag inte är något bra. Så kände jag lite grann första gången.
Mm.
Men precis som Anki sa så var det så här. Det tog bara någon minut så kände jag, här är jag hållen. Här är en plats där jag kan vila och få stöd.
Mm.
Och det kändes så fantastiskt.
Och det behöver vi ju, för när vi coachar så är vi ju ensamma oftast.
Ja.
Eller i stort sett alltid när vi sitter med våra klienter. Det är ju vid utbildningstillfällen som vi kan vara med än.
Mm.
Men, och jag blir så glad, Anna, också att du säger det här, att du blev hållen. För att vi har ju gått i London, både du och jag, hos Coaching Supervision Academy. Och de använder just det här, holding the space for the client.
Mm.
Holding the space for the supervisee.
Mm.
Och supervisee håller ju space för sin klient.
Mm, precis.
Då blir det ett härligt samskapande.
Mm. Det är jättefint. Mm. Birgitta?
Ja, jag sitter här och njuter och lyssnar på er. Men jag blir lite nyfiken, Anki, nu när du sitter och lyssnar på Britt som är din liksom, coachande handledare och hör henne reflektera. Vad reflekterar du över då?
Det handlar om att så få hittills har upptäckt det och hur jag ska få och fler att vilja och prova och liksom ta del av det här. För jag upplever att det är väldigt få idag som använder det. Det är mitt ena reflekterande. Jag stannar där, tror jag.
Ja, det var inte dåligt det. Jag tänker, du var ju väldigt liksom, du är ju väldigt positiv till att gå i coachande handledning. Men vad är den absolut största behållningen som du som person har av att gå i coachande handledning?
Det är väl som i all coaching, tänker jag, att det handlar om mig som helhet, inte om någon del av mig som råkar vara coach på en viss nivå eller vad jag nu är, mentorcoach. Alltså det handlar om hela jag och hela mig, och jag har nytta av det i alla delar av mitt liv. Ja, nu var hon positiv igen, men det är verkligen så jag ser det. Att det har effekter på många fler platser i alla mina relationer. Och i många situationer som kanske inte är rena coaching-samtal.
Ja, härligt. Jag blir själv väldigt sugen på att börja gå coachande handledning. Jag har inte gått det än. Men däremot så har jag ju läst den här boken som du, Britt, har skrivit tillsammans med din syster Ann. För visst har du skrivit en bok?
Ja, vi skrev den 2012, så den gavs ut 2013. Och det var för att vi hittade ju ingen litteratur på svenska om coachande handledning. Så att den boken är i två delar. Första delen är kort om coaching. Och sen andra delen är då en längre del som handlar om coachande handledning. Den första delen, där pratar vi om de 11 kärnkompetenserna som ju nu är passé. Så vi ska faktiskt nu i sommar skriva den andra upplagan av boken. Jag har precis börjat.
Nej, vad kul.
Så det ser jag fram emot, för att vi har ju rätt så mycket mer erfarenhet också den här gången. Så det kommer att bli fler exempel, bland annat från chefer, ledare och HR. Vi har haft många som har gått våra utbildningar. Vi har ju hållit utbildningar sedan 2010 som ju är ICF-akkrediterade. Men väldigt många av deltagarna är verksamma och använder coaching som en del i sina verksamheter som då chefer, ledare och HR. Så det kommer bli lite mer om det. Men jag skulle vilja fråga en annan sak.
Ja, bara en fråga.
Ja, du berättade ju om när du var supervisor första gången. Aha. Hur du kände då. Men du sa aldrig hur du kände efter handledningen.
Ja, men...
det blev jag nyfiken på.
Nej, jag kände mig... Jag hittade ett bra ord för det här. Att man har fått växa, att liksom att man har expanderat och blivit större, att jag har fått ett större space för mig själv att få att vara friare. Och att jag inte känner mig så, jag är ju ganska ny som coach, och att just få liksom den här att ha någonting att luta sig mot, för när man är, jag tror även om man liksom har hållit på länge, så det är ju aldrig en session som är likadant som den andra.
Nej, fortfarande inte.
Nej.
Och vi lär oss till. Men då tänker jag så här, den här känslan av ditt växande och expanderande och friare.
Ja.
Hur kommer det gagna dina klienter som du coachar?
Jag kan ju göra samma sak mot dem. Att de kan också få det här spacet. För jag kan ju känna att en del av mina klienter har ju också sina relationer, och de är chefer och de har medarbetare, eller de vill också behöva ta plats eller vara anställd och kunna uttrycka sig på möten och sånt. Då får ju de också del av det här, för att vi speglar ju in i varandra.
Tack för att du delar. Och jag känner igen mig i det du säger, för att igenkänningen har vi ju. Det är ett av våra verktyg. Jag nämnde ju den sjuögda modellen, och öga 5 som är det mest komplexa ögat, det handlar bland annat om igenkänning. Så när jag har jobbat med coachande handledning i grupper och någon då har berättat om sitt dilemma, och jag har till och med haft grupper som har varit 25 personer i rummet, och så har någon modig delat med sig då av sina utmaningar eller sitt dilemma, och då har jag gjort det till en vana att alltid fråga, okej, hur många känner igen sig i det här nu, som till exempel då Anna har delat med sig av, då räcker i stort sett alltid alla upp handen. Så här är också en viktig bit i coachande handling, att hedra modet och hedra den som delar med sig. För att när vi delar med oss så lär alla som är med. Och jag delar själv med mig. För det här som du sa innan, att tänk om jag inte, nu kommer jag inte ihåg exakt vilka ord du har med, men tänk om jag inte är liksom tillräckligt bra på det här eller så här. Ja, de situationen kommer jag fortfarande i. När jag kan känna så här, jag känner mig lite osäker, eller jag kanske känner mig lite förminskad inför någon. Och då vet jag att så fort jag känner det, då är det någonting jag behöver få syn på, och då tar jag handledning.
Ja.
Eller som ifall en chef till exempel, eller en coach för den, kommer och säger så här, alltså, man får inte lov att säga så här egentligen, men jag tycker inte om den här medarbetaren, eller jag är inte säker på att jag gillar den här klienten. Ja, men var ska du säga det om du inte har någon plats att säga det?
Nej.
då säger du kanske inte, då går du bär på det, och då finns det ju kvar någonstans i systemet. Så jag säger när folk kommer till mig och säger något liknande, säger jag så bra, det här är platsen för att kunna säga det. Och känslor och frustration och vad vi nu har för någonting, det är ju information.
Mm.
Låt oss titta på det. Mm. Och vi upptäcker alltid någonting. Så Ann och jag, vi är faktiskt lite kaxiga nu för tiden. Vi säger så här att har du haft handledning, så skiftar det alltid någonting. Det kommer alltid ett skifte.
Jag tänker på en sak som nu känner jag att nu hoppar jag in här. Men jag går ju också och får kortande handledning regelbundet, för jag vill ju inte vara utan det. Och många gånger har jag känt att jag har ingenting att säga idag. Liksom, vad ska jag har nästan gått och liksom tänkt att jag ska hitta på någonting. Vad ska jag ta upp för något? För jag har ingenting speciellt. Men likförbaskat, det kommer alltid någonting. Och just det här att det inte finns någonting, för det, när jag går därifrån så tänker jag, ja men det är väl märkligt. Det kommer alltid någonting ut där, och det är så skönt.
Mm.
Och jag tror att jag då trott att jag har gått in med att men jag har ingenting att prata om idag. Det känns lite onödigt nästan.
Och så pratar du ändå om någonting.
Ja.
Ja. Och när jag möter detta, då säger jag alltid att det behöver inte vara ett dilemma. Nej. Det behöver inte vara någon som är jätteutmanande eller någonting som känns energidränerande eller har starka känslor. Det kan också vara någonting du är nyfiken på.
Mm.
Vad är det som gör att jag till exempel har mer flyt med vissa sorts klienter än andra?
Mm.
Eller med vissa av mina medarbetare och inte de andra.
Mm.
Och så tittar vi på det. Och så upptäcker vi någonting. Och sen så kommer den klassiska handlingsfrågan. Så det här som du har upptäckt nu, hur kommer det gagna den som du jobbar med? Och där, det är typiskt handledning som ju är avslutet i vår wrap-up. Jag pratar ju ofta om att coachande handling är i tre faser. Så fas ett är att upptäcka någonting med hjälp av sjögna modellen. Det finns fler modeller också. Men vi går på upptäcktsfärd, vi hittar någonting. När vi har hittat det, till exempel att om det kommer någon i en väldigt strikt kostym, så kan jag känna mig liten och osäker. Om jag hittar det i handledning, då coachar vi upp det.
Mm.
Och sen så knyter vi ihop säcken och då är vi tillbaka till handledningen igen. Titta på, okej, hur kommer det här komma dig med flera till gang?
Vad fint. Och då tänkte det är precis det som du sa nu, för det är dags för oss att knyta ihop säcken lite igen. Och då tänkte jag fråga dig, Birgitta, vad tar du med dig från vårt samtal här idag?
Vad jag har med mig från vårt samtal idag, det är att våga ta emot stöd och hjälp och våga titta på sig själv. För när jag vågar titta på mig själv, då utvecklar jag både mig själv som person, men också mig själv som coach, vilket kommer ge ett mervärde för dem som jag själv kommer coacha i framtiden. Det tar jag verkligen med mig av det här samtalet.
Ja, vad fint. Vad tänker du, Anki? Vad har du med dig från vårt samtal idag?
Ja, jag tar med mig själva, eftersom jag hela tiden försöker sprida det här goda. Så tar jag med mig ännu mer av beskrivningen. Hur går det till? Vad är det som gör att vi tycker det är så gott, vi som har varit i det? Hur kan jag förklara det på ett ännu bättre sätt? Eller visa det kanske mer för andra som ännu inte har provat. Det tar jag med mig.
Jag tar med mig det här värdet utav att få dela. Det är liksom den är, jag blir mer och mer ödmjuk för hur viktigt det är att det är där jag växer i delandet. Vad tänker du, Britt?
Jag känner mig alldeles varm i både magen och hjärtat, för att dels det ni säger, men också för att vi utvecklar vår profession.
Mm.
Och det finns ett stort värde i det. Så jag känner en enorm tacksamhet för att få vara en del av det.
Ja, då bara säga stort tack till er för att ni kunde vara med och förtydliga och berätta och dela med er. Och Birgitta, jag hoppas att vi får göra det här snart igen. Och så säger vi tack till Sander.
Vår förhoppning är att vi ska göra det snart igen och ha ett nytt spännande avsnitt Men nu är vi ju i den här känslan av coachande handledning och allt fantastiskt vi har delat.
Jättefint. Tack ska ni ha.
Tack så mycket.
Tack själva. Tack.